Vad gjorde huggormen som låg på taket till Kjells fågelholk på Fårö? Och vad är det för kokande fiskstim kring Pias brygga i sjön Fläten i Östergötland? Och vad hände med de svärmande pingborgarna kring de blommande lindarna hemma hos Jenny Sörmland? Det här är Naturmorgon från den 11 juli 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, sommarnaturen väcker frågor och idag ska vi reda ut en del av dem. Men framförallt ska vi ut i den, i naturen alltså. God morgon, Jonathan Martinsson.
God morgon, Jocke.
God morgon, god morgon. Morgonens fältreporter på Öland denna julimorgon.
Det stämmer bra. Jag är på Öland på Stora Alvaret på södra Öland. I en ort som heter, en by som heter Gösslunda, på östra sidan av Öland, ungefär i jämnhöjd med Mörbylånga, om man vill veta lite mer exakt.
Mm. Stora Alvaret, för den som aldrig varit på Öland, Jonathan, vad är det för ställe?
Stora Alvaret är ju ett kargt stort område där jordtäcket är alltså extremt tunt och ibland nästan obefintligt. Det är lite jordmån och det växer inte särskilt mycket träd eller, ja, det växer ju en hel del, men inte så mycket hög vegetation. Så det är platt, det är vidsträckt, det är ganska kargt, enbuskar sticker upp, det är liksom lite murriga toner, bränt, ja, men solblekt gräs och så de här mörka enbuskarna. Mm. Så lite färgklickar, om man tittar nära så ser man ändå att det är lite gula, färgklickar lite lila. Det finns en del blommande växter här också på just nu. Så att det är ju en häftig miljö, det är en ganska rik miljö om man tittar nära. Och framförallt det har en rätt mycket specifika växter som inte finns på så många andra platser i Sverige. Och i vissa fall bara finns här i hela Sverige.
Mm. Och det är lite delvis det ska handla om, Jonathan, växterna, men också de då som gillar växterna.
Precis, det är ju dagfjärilar som vi har liksom ögonen för här den här morgonen, men de är ju ofta, eller de alltid är knutna till en specifik eller flera växter som liksom ingår i deras livscykel. Så att det kommer var både dagfjärilar och växter, och vi hoppas att just nu är det liksom ett molntäcke som börjar spricka upp lite, så det är inte riktigt fjärilsväder än så länge,
men
nej. Alltså, vi hoppas att solen kommer fram och börjar värma upp de här flygande små pärlorna som finns här på Alvaret.
Vad hoppas du mest på att få se, Jonathan, den här morgonen?
Alltså, det finns ju två blåvingar här, en svartfläckig blåvinge. Mm. Och så väpplingblåvinge. Svartfläcker fick vi se igår när vi var här.
Mm.
Men väpplingblåvinge fick inte jag se. Så om jag ska ha en drömmart så är väl att den också visar sig.
Ja, vi hoppas på den. Nu har ni inte blåvingarna där. Och sen alla andra dagfjärilar är också välkomna, eller hur?
Ja, precis. Vi hoppas på en rik artlista här och en solig morgon så småningom.
Det gör vi. Jonathan Martinsson, alltså morgonens fältreporter på Stora Alvaret på Öland denna morgon alltså. Och vill du höra av dig till programmet så kan du göra det genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Mm. Finns det något somrigare än att ligga på en brygga och kolla ner vattnet för att se vad som händer där? God morgon, Pia Tingvall vid sjön Fläten i Östergötland.
God morgon.
God morgon, god morgon. Alltså, jag vet inte om du låg på magen och tittade ner i Fläten när du upptäckte det som vi ska prata om nu. Men berätta, Pia, du har ju skickat en film till oss på Naturmorgon. Ja, där du filmade från din brygga vid Fläten där i Östergötland. Berätta, vad var det du upplevde?
Nej, jag låg inte på magen. Jag satt faktiskt och jobbade med min dator. Och sen hörde jag hur det plaskade och for omkring i vattnet. Så då tänkte jag, är det bävern som har kommit hit? Vi har en del bäver här. För det, jag har aldrig hört något liknande. Eller var det någon av snokarna som bor under bryggan som hade flippat ur helt? Så jag gick, och tittade. Och då såg jag något som jag aldrig har sett förut. Det var liksom som att hela vattnet bara bubblade och kokade. Och det hoppade av små fiskar.
Ja.
Som var precis ut med bryggan i strandkanten där.
Ja.
Så...
Man ser ju på filmen som du har skickat, som jag tittar på, det är precis in vid kanten, och det är precis som du säger, det är nästan som att det kokar, det bara liksom bubblar och fräser och har sig. Och det där blev du nyfiken på, vad är det för någonting?
Ja, men precis, jag har aldrig sett något liknande.
Nej.
Så att jag tänkte, alltså det var ju liksom massor, alltså jag vet inte om jag överdriver, men det kändes som att det var tusentals små drygt decimeterlånga fiskar som såg precis likadana ut allihopa.
Aha.
Och de bara for omkring, virvlade där i vattnet.
Ja, så här, vi har spelat in en fiskeexpert, Jessica Dolk, som inte kunde vara med här nu på morgonen, som jobbar på Sportfiskarna. Jag ringde henne igår och vi kan lyssna på vad hon säger om vad det kan vara för någonting.
Jag är ganska övertygad om att det är benlöja som hon har sett. Mm. Det är lite sent egentligen för lek av benlöja. Men just benlöjan kan leka i flera omgångar. Och har det kanske varit lite kallt i vattnet och så kan den komma lite sent med sin sista lek, förmodligen blir det då. Så de brukar väl ha ungefär över 18 grader när de leker. Och då går de in väldigt, väldigt strandnära på väldigt grunt vatten. Och så får det gärna vara lite vegetation där, så de har någonstans att fästa sina romkorn i dem. Och leken, benlöjans lek, är väldigt, väldigt intensiv. Och det är väl egentligen, det är en ganska stor ledtråd till att det är just benlöja som man ser på filmen som verkligen kokar det.
Ja, men benlöja, säger du, Jessica, är det samma slags fisk som löja som man ju annars har hört?
Ja, det finns ju, vi har ju även den kända siklöjan. Som man tar löjrommen från och äter.
Just
men siklöjan, till skillnaden från benlöjan, det är faktiskt en laxartad fisk. Medan benlöjan är en karpfisk. De tillhör olika familjer. Och karpfiskarna, de flesta karpfiskarna, de leker på våren, tidig sommar. Medan laxartade fiskar, de flesta där också leker på hösten. Med undantag från några arter, till exempel harren.
Så benlöja och siklöja finns, och det som Pia då förmodligen har sett vid sin brygga här då i sjön Fläten i Östergötland, det är alltså det är benlöjor.
Högst troligt är det.
Ja. Berätta mer, Jessica, vad är benlöja för slags fisk? En karpfisk, sa du?
Ja, karpfisk, eller cyprinider kallas de. Den är alltså besläktad med till exempel mört och brack. Och, ja, de som är folkmun brukar kallas för vitfisk.
Mm.
Ruda, ja, det finns många arter i det släktet.
Mm.
Men just benlöjan, den är ganska häftig. För den har liksom som en liten uppåtpekande mun. Den har nästan som lite underbett. Så den jagar framförallt uppe vid vattenytan. Där den äter mycket zooplankton, kräftdjur och så. Men den äter även insekter och insektslarver och så. Ja, och i ekosystemet så är den ju en väldigt viktig bytesfisk för andra fiskar, rovfiskar då framförallt. Den utgör en stor stapelföda för dem.
Ja, jag undrar just, är det en vanlig fiskart?
Ja, det är en mycket vanlig fiskart.
Finns den i hela Sverige eller?
Ja, den finns utbredd egentligen nere från Skåne till... Ja. Uppe till Tornio egentligen. Framförallt i de östra delarna. Men den vill inte gärna vara på för höga höjder. Så högt upp i fjälltrakten och så är den inte särskilt förekommande.
Nej. Finns den även i havet? Nej. I Östersjön till exempel?
Ja, det gör den.
Men ja. Okej. Men anledningen till att den då liksom sprattlade omkring här precis vid Pias brygga och det var liksom massor med fiskar. Så det var leken som Pia såg då alltså?
Ja, de reproducerar sig väldigt, väldigt grunt. Så är den väldigt intensiv. Och faktiskt en enda hona kan lägga upp mot 8-10 000 tals romkorn.
Oj, okej. Okay. Så det blir många fler benlöjor där sen.
Men
hur stora stim kan det vara då av de här benlöjorna?
Det kan vara flera hundratals, kanske tusentals till och med.
Ja, det där sa alltså Jessica Dolk på Sportfiskarna igår. Ja, vad tror du om det, Pia? Benlöja?
Ja, men det låter ju jätteroligt.
Ja, just det, det så... benlöja.
Ja, men det var ju kul att få reda på vad far och de höll på med. Alltså. Det var ju så märkligt. De var ju inte ett dugg rädda. Vi gick ju ner och badade där, jag och min dotter.
Jaha, okej.
Okay. Och de var kvar.
Okej, okay. Kändes det obehagligt att bada med tusentals benlöjor eller kändes det okej?
Okay? Alltså de var ju liksom väldigt på samma ställe liksom. De flyttade inte, vi gick ner i stegen som var en liten bit bort från det där, men de brydde sig inte ett dugg om det.
Nej, okej. Okay. Ja, men vad kul. Tack så mycket Pia Tingvall för att du skickade in den här filmen och vi fick reda på lite mer om benlöja och löja kan man också säga då enligt Artdatabanken.
Tack så jättemycket för att jag fick reda på vad det var för någonting.
Ja, ha en fin lördag.
Detsamma.
Men nu byter vi miljö från sjö till betydligt torrare landskap, nämligen då stora allvaret på Öland där Jonathan Mattinsson finns med gäster. Och det ska handla om dagfjärilar, men Jonathan, har det blivit dag ännu?
Det har det. Ljusnat har det ju sedan länge, men nu kommer faktiskt solen fram. Alltså det var svårt att tro när jag kom hit för en halvtimme sedan. Då var det ett kompakt molntäcke, men nu har det börjat spricka upp och just nu får vi faktiskt morgonens första solstråla på oss. Och det är både gott inför den här fjärilsmorgonen som vi hoppas det ska bli här på stora allvaret. Jag säger god morgon till Pav Jonsson, biolog och expert på Ölands natur kan man kanske säga.
Ja, jag gillar inte ordet expert men bättre än genomsnittet kanske jag klarar den.
Ja. Och Erik Sederberg, du gillar kanske inte heller ordet expert, men fjärils, du kunnig om dagfjärilar.
Ja, men det får man väl säga i alla fall.
Ja. Och vi står här på stora allvaret, intill en mur, kalkstensmur och lite sådär, ändå en buskar som har vuxit upp lite omkring oss. Här är lite mer skyddad plats, vilket är inte helt dumt för några av de arter vi hoppas kunna se idag. Vi har ju två blåvingar som vi har liksom på önskelistan, Pav.
Ja, men precis, med lite så här, lite sätta lite extra färg med öländsk touch, och det är ju dessutom två blåvingar som gillar Öland och gillar Ölands allvarmärke väldigt mycket.
Och det är svartfläckig blåvinge och väppling blåvinge. Och sen har vi också en, de är väl lite ovanligare, men alltså vi måste ju avslöja att nu står vi och tittar ner på en svartfläckig blåvinge som vi sover sin nattvila här.
Ja, de har ju det här egenheten blåvingarna att de liksom sätter sig i vegetationen och inväntar natten. Och de här var lite kluriga att hitta, men många blåvingar är så lätta att se i en äng så där på morgonen eller på i skymning kväll så kan man se dem sitta på grässtrån.
Ja. Ska vi böja oss ner och titta på den? Den sitter ju på en lila blomma som jag tror är en sån där praktbrunört, va?
Ja, men precis. Och det är ju också liksom lite extra öländsk och allvar och touch. Det är ju en, om ni vet hur brunörten ser ut med sina lila blommor och lite så här purpurfärg i fodret. Så tänk er samma växt fast blomman är dubbelt så stor. Själva blomman är dubbelt så stor. Så ser väldigt speciell ut och det är en sån här värmekrävande kalkgynnad art som finns på Öland och Gotlands allvarmarker. Och så tror jag han har lite restpopulation i Västergötland också.
Mm.
Så det är ju liksom lite lyxigt att se den sitta där. Vi gjorde lite rek igår och såg faktiskt att den sökte nektar i praktbrudaren. Så den sitter ju nära morgonmålet där, om man säger så.
Och Erik Sederberg, på den här purpurfärgade praktbrunutten så sitter den här svartfläckiga blåvingen. Hur skulle du, alltså svartfläckig, det, man förstår ju namnet när man ser den sitta så här.
Ja, just nu ser vi ju bara vingundersidan. I vila så tenderar dagfjärilar att slå ihop vingarna över ryggen. Men det är alltså de svarta fläckarna på vingovansidan Så blåvingen är blå och sen har den svarta fläckar på sin framvinge, och det är det som är det speciella. Och sen ska man också säga det utöver täckning och så, att det här är den största blåvingarten vi har, svartfläckig blåvinge. Så den är relativt stor, och det ser man framförallt när den breder ut vingarna. Har vi riktigt tur så kan den göra det nu när solen letar sig ner i markskiktet.
Ja, det hade ju varit häftigt om den liksom började sin dag här i direktsändning. Men två blåvingar var det vi har lyckats se en redan då. Sen har vi en ganska vanlig art, sandgräsfjäril, som vi också ville garantera att få se, va?
Ja, den är ju nästan som en signumart här i mitten på sommaren ute på Alvaret. Det är en oerhört vanlig fjäril här, skulle jag säga. Annars, om man åker över Kalmarsund till fastlandet, så är den lokalt förekommande i kusttrakter, men lite andra typer av miljöer, ofta klippiga kuster eller lite, som namnet antyder då, sandiga hedar kan de finnas på också lite grann. Men på Alvaret är det kanske en av de absolut vanligaste dagfjärilarna, och det gör det lite speciellt. Den finns dessutom med en egen lite mörk och småvuxen underart på Öland och Gotlands alvarmarker.
Ja, den hoppas vi på. Och sen ska det också handla lite om det här, alltså fjärilarnas ekologi och kopplingen till olika växter. Alltså, man pratar ju om värdväxter, och jag tänker att vi kan börja med någon slags liksom bara grund. Vad är en värdväxt?
Ja, alltså värdväxten är ju inte den växten som den vuxna fjärilen äter av, utan det är ju nektarväxter då. Utan värdväxten är det som larven tuggar i sig. Så fjärilshonan letar efter speciella växter när hon ska lägga sina ägg. Och anledningen till att det funkar liksom inte med vilken växt som helst, utan för gräsfjärilar ska det vara gräs. En sandgräsfjäril kan inte lägga sina ägg på en enbuske här på Alvaret. Och det beror på att växterna utvecklar ju gift, för de vill inte bli uppätna av insektslarver. Och då har olika insekter anpassat sig, så deras larver har enzymer för att bryta ner vissa gifter i växterna. Och det är då de växterna de är specialiserade på att äta, och det är deras värdväxter. Och det kan vara väldigt specialiserat att det bara är en enda växt, eller kan det vara lite bredare, som sandgräsfjärilen kan utnyttja lite olika gräsarter på Alvaret.
Mm. Ja, men tosteblåvinge läste jag hade uppemot 60 olika värdväxter. Alltså det kan vara väldigt många.
Ja, det kan det, och jag tror i fallet tosteblåvinge så är det också skillnad i olika underarter. Så tittar man i Storbritannien, så jag vill minnas att de kallar den för garden blue, och trädgårdsblåvinge skulle det bli om man översätter det rakt till svenska. Men det är en annan art som vi kallar det på svenska. Men det är ju inte en trädgårdsart i Sverige, utan här lägger de snarare ägg på brakved, är väl huvudsaklig värdväxt. Medan det då i trädgårdar i Storbritannien så är det väl, vad heter den, dels murgröna men även järnek, tror jag. Så det kan vara väldigt, väldigt skillnad.
Mm. Ja, vi fortsätter titta på den här svartfläckiga blåvingen. Vi stannar väl kvar ett tag och ser om den faktiskt lättar från marken. Nu har solen försvunnit in bakom månen igen, men jag tror att den kommer tillbaka. Jag har hopp om en solig morgon här.
Ja, men vilken start, Jonathan. Det var ju nästan överförväntan det där, va?
Ja, alltså man kan ju tillägga att svartfläckig blåvinge är ju inte en speciellt vanlig fjäril, framförallt inte i Sverige, men även på Öland finns det ju lite mer vanlig, men inte, det är inte en sån där art man ser hela tiden.
Nej.
Så det var ju en toppen start.
Du har stoppat den tunna jorden som finns på Stora Alvaret i fickorna. Du har tur.
Mm. Ja.
Det är bra. Jonathan Martinsson, det ska en fältreporter ha. Man ska ha tur. Och tillsammans där med biologen Pav Jonsson och fjärilsexpert Erik Sedberg. De kommer tillbaka hela morgonen här. Får vi se vad som dyker upp i nästa inhopp. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet, men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock, men det är den underjordiska delen som har fått mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. Och det svar som vi hade tänkt oss är vildmorot. Några som kunde det och som vinner Naturmorgons priser är Tobias Okamoto Alm i Bromma som vinner en termos. Lars Alin i Förslöv vinner tygkassen och Nina Clausen i Arvika kammar hem det klassiska tygmärket. Grattis alla tre! Och så här fyndigt svarar Lasse Bäcke i Borlänge. För mig är den röda termosen en morot som motiverar mig att svara på era kluriga frågor så ofta som möjligt. Och den här veckan är mitt svar just morot. Som liten läste jag ofta Bamse-tidningar och Lille Skutts favoritmat var just morötter, vilket nog också gäller Snurre Sprätt. Helt rätt Lasse, du får fortsätta ha termosen som en motivationshöjare. Tids nog så når du den. Hej, svaret på frågan är morot, nyttig och god rotsak och den vilda, så älskad av insekter och så vacker i bukett med vilda blommor. Med vänliga hälsningar Ingrid Haugen och så har då Ingrid skickat med en bild på en fantastisk bukett med bland annat blåklocka och prästkrage och kornvalm och så då i mitten en vit flockblommig vild morotsblomma. Den är som ett flor över hela buketten, mycket snyggt. Men nu ska vi möta denna vilda släkting till våra odlade morötter. Ofta så växer den kring vägkanter, åtminstone i Skåne. Hjalmar Dam har stannat till vid stället där det finns många exemplar.
Jaha, jag befinner mig med Kristina Bjureke vid en vägkant i öst på Österlen i Skåne. Nära det lilla byn Rörum. Och det här är en riktig hotspot, säger du.
Ja, det gör jag. Men det gör jag ju på grund av att jag har varit engagerad med att finna fram och samla frö av vildmoroten.
Just det, och det är det vi står och tittar på här, alltså en vildmorot.
Mm.
Hur kan vi beskriva den?
Det är ju en så kallad stjärnplanta och de har ju blommor så som till exempel hundkäxen har.
Ja, just det. En flockblomstrig.
Ja, så har den ju blad som kanske kan se ut precis som våra vanliga morötter som vi köper i butiken.
Ja, just det. Vi har här. Vi tog med en morot bara för att vi skulle kunna jämföra. Där har vi ju faktiskt en jämförelse. Den är ju inte helt olik, nej.
Nej. Denna stora flocken här, så ser du att det är något mörkt i mitten där.
Ja.
Och det är ju väldigt typiskt för vildmoroten.
Jaha.
Och då vet du att det inte är någon av alla de andra arterna i denna stora familjen.
Jaha, och vad är detta för någonting, den mörka fläcken då?
Det är där är inte utvecklade knoppar som sitter där i mitten. Men sen är det ju många som ser ut så här i naturen just nu.
Just det.
Och nu är dessa i full blomst med sina vita kronblad. Men sen, se på denna här.
Ja.
Den har blommat för några veckor sedan och detta är väldigt typiskt för vildmoroten. Ser du hur alla dessa enkelt, de liksom binder ihop sig, de kniper samman.
Till en boll.
Till en boll nästan. Ja. Och när man samlar frö av denna så här i mitten där brukar det alltid sitta en spindel och så där massor med insekter som gömmer sig.
Ja.
Här var det flugor i denna.
Ja, visst.
Det är som ett eget litet ekosystem här inne i denna bollen.
Och den är inte riktigt mogen än då?
Nej. Ser du att dessa fröna är gröna?
Ja, just det.
Och om vi nu väntar 3-4 veckor så blir de bruna och torra.
Ja.
Då är det tid att samla.
Och det har du hållit på med, va?
Ja, det är ju inte bara jag, det är ju hela Norden vi gör detta.
Så man samlar in vild morot?
Vild morot och andra arter som är kulturplantornas vilda släktningar. Så att kulturplantan, det är ju den du står och håller i handen.
Ja, just det.
Det är ju den kommersiella moroten.
Ja.
Och den finner du inte ute i naturen.
Aha.
Men denna här är den ursprungliga, kan vi säga, som folk började för många tusen år sedan att upptäcka att den hade en ätlig rot. Men denna roten här, den är tunn. Inget gott.
Och inget gott heller. Nej.
Men man måste ju finna någonting.
Ja.
Och sedan har folk hållit på under lång tid och speciellt de sista årtionden att få fram dessa morötterna som vi har nu i lantbruket. Men då kan vi ha tappat några gener på vägen. Dessa här till exempel kan kanske vara mer toleranta mot torka. Det kan vara mer toleranta mot sjukdomar, svampsjukdomar eller annat. Så att nu samlas frö in. Vi rensar det och det samlas in till Nordgen. Det ligger i Alnarp. Sen finns det ju då lite frömaterial där som olika växtforskare som kanske ska hålla på med sjukdomar hos morot. Kan de få det? Och sedan så kommer en del av detta frömaterialet att sändas vidare upp på säkerhetslagring. Och det är det här stora internationella fröbanken uppe på Svalbard.
Ja, just det.
Så kan du tänka dig, frö från morötterna i lilla Rörum på Österlen i Skåne hamnar på Svalbard.
Ja, ja. Men alltså, vilken färg har nu roten då?
Du kan kalla det skiffergrå.
Skiffergrå, för jag har läst att för 1000 år sedan så var faktiskt moroten skiffergrå, lite blåaktig kanske till och med.
Ja, försöker säga men, så här, skiffer, det låter fint.
Men idag är ju de, nej, det finns ju olika färger på morötter.
Alltså, ja, herregud, du har ju alla. Och det är ju många som tycker det är kul med morötter som odlar den spännande planta. Violetta, vita, citrongula, orange, röda.
Ja, och det vanliga har jag ju här då, det är ju den orangea morötten. Den innehåller ju karoten.
Ja.
Ja, och det är bra för synen.
Säger det.
Ja, de säger det. Att, ja.
Så, alltså, detta är ju en typisk art som våra absoluta förfäder, de måste ju ha gått och provat mycket, du vet, och ätit lite här. Och någon blev väl magsjuk och dog. Och så har det gått i arv. Och sedan när det tidiga lantbruket började, så har man satt igång att få in frö av denna för att ha nära sina bosättningar när man blir lite mer fastboende.
Ja.
Men nu är det viktigt för oss. Vi vet inte hur det blir med klimaändringar, men så som det verkar nu så kan det bli väldigt stora förändringar. Kanske mycket kraftigt regn ibland, stora perioder med torka ibland, varmare år. Och då är det extra viktigt att samla in frö av kulturplantarnas vilda släktingar.
Ja.
Så det är inte bara denna vildmoroten. Det är en lång rad nu med arter som vi är ute och samlar in frö av. Som vi kan ha nytta av i det framtida lantbruket. För att få in gener som har... Vi har förlorat dem när vi har avlat för mycket.
Det sa botanisten Kristina Bjureke som är verksam vid Botaniska trädgården i Oslo. Reporter var Hjalmar Dam. Nu blir det dramatik här i Naturmorgon. För i veckan så fick vi in ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se med en bild på en huggorm som ligger på taket till en av Kjell Söderbergs fågelholkar på Fårö. Och så här beskriver Kjell det.
Det var ju en dag här i slutet av juni då som jag gick förbi en av våra holkar då. Och då får jag säga att det ligger en orm uppe på taket på holken. Och den sitter ju ett par meter upp på en tall då. Så jag går lite närmare där för att titta på det. Då ser jag, det ligger ju en huggorm där uppe. Och den ser ju mig där då. Så den sträcker ju på sig lite och sådär. Och ja, väldigt tjusig då.
Verkligen, den sträcker ju ner sin överkropp eller vad man ska säga, ner mot hålet där och har liksom huvudet alldeles ovanför för hålet eller utanför. Men var liksom fågelholken befåglad eller vad man ska säga?
Ja, det har ju varit då en halsbandsflugsnappare som har häckat där då. Jag har ju sett att honan och hannen flyger fram och tillbaka. Det brukar ju vara ett bra tecken på att då har de kräckt ungar så att säga.
Okej. Ja, men det där har ju fått dig att fundera på lite olika saker. Berätta, vad är det du funderar på?
Ja, bland annat då liksom om huggormen under någon period matar sina ungar. Precis som fåglarna då så att säga.
Just det, så att huggormen då skulle mata sina ungar med fågelungar. Det är så du tänker?
Ja, det var ju första tanken så där liksom. Vem matar med vem, så att säga.
Ja, just det. Ja, precis. Det är en fråga. Vad är det mer du har funderat på?
Ja, sen är det ju då lite... Jag tolkar ju som om den är ute och jagar då. Och då är det ju lite intressant vilka sinnen använder den sig av när den jagar på det här sättet. Att det är det synen, hörsel, lukten eller vad är det som gör att den tittar dit, så att säga?
Mm. Vilka sinnen använder egentligen huggormen för att jaga och mata huggormen sina egna ungar? Det undrar alltså Kjell Söderberg på Fårö. Och för att få svar på det så säger vi nu god morgon till Claes Andrén. God morgon, Claes.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Grod- och kräddjursexpert från Västkusten här då. Ja, Claes, vi har ju skickat bilden till dig som för övrigt då finns också på vår hemsida. Där den här ganska liten huggorm som ligger på taket och sen som liksom ringlar ner över holken och sen så är precis utanför hålet där. Ja, vad säger om vi börjar först med den här frågan om mata huggormen sina egna ungar?
Nej, det gör de ju inte. Huggormen föder ju sina ungar i augusti månad och de föds ju levande då, kan man säga. De ligger inslutna i en liten säck som spricker när de föds. Och när ungarna har fötts så klarar de sig helt på egen hand. Så att de lever ofta då på små byten, alltså insekter, små ödlor och groda kanske eller en musunge. Mm-hmm. Och sen... Allt eftersom de växer så tar de större byten. Men det finns ingen sån omvårdnad från huggormens sida eller att de vuxna skulle mata ungarna.
Nej, är de ens tillsammans eller är liksom när ungarna väl...
Nej, det är de ju inte. Alltså honan brukar föda ungarna i närheten av övervintringsplatsen. Så honan ligger still ganska lång tid på samma ställe då innan hon föder ungarna. Sen lämnar ju honan, hon är ju stort behov av att äta upp sig. Hon har ju tappat kanske en tredjedel av sin vikt och så att när hon ger sig ut på egen hand och jagar sorkar och möss då.
Mm. Okej, okay. Och då får ungarna helt enkelt klara sig själva.
Ja, det gör det.
Ja, precis. Det här med, alltså... Ja, men ska vi börja där då? Alltså för den har ju uppenbarligen då klättrat upp till den här holken eller kommit upp till den på något sätt. Alltså hur duktiga är huggormar på att ta sig upp till exempel för träd?
Ja, alltså om jag förstod det rätt så har det varit en gammal tall. Och är man på Fårö så vet man ju att det är mycket sådana här knotiga gamla tallar. Och det är ju inga problem för en huggorm att ta sig upp för en sådan stam.
Nej.
Okay. Så att oftast så ser man ju ska vi säga när det är tidig morgon eller sen eftermiddag och solen står lågt, då kan de ta sig upp för trädstammar för att komma åt solen och värmen.
Mm.
De är ju beroende av ska vi säga solens strålar då för att på morgonen särskilt kanske för att få igång kroppen och få upp temperaturen.
Så när man jagar av en huggorm så är det ingen bra idé att klättra upp i träd. det är sällan man är det, men ändå, ja, de kan klättra. Men ja, detta då, vilka sinnen de använder när de jagar?
Ja, alltså det viktigaste sinnet det är ju lukten. Och de har ju två stycken tungspetsar och de plockar upp då doftpartiklar med sina tungspetsar. Och så har de ett organ som sitter uppe i gommen som står i kontakt med hjärnan. Där de kan läsa av så att säga, den här lukten. Och tittar man på en huggorm som rör sig så ser man att den svänger huvudet sidleds lite grann fram och tillbaka. Och då får den ju kan säga, olika koncentration av doft på de här två tungspetsarna. Och det gör att den kan bedöma riktning på den här doften den känner.
Mm-hmm.
Så att
stereo-doft på något sätt.
Jajamän, så att de kan bedöma riktning. Och det är nog det absolut viktigaste organet. Men sen har de ju ögon. De har färgseende. De ser former. Och framförallt så är de ju uppmärksamma på rörelser. Så att de kan ju ha sett de här två föräldrafåglarna som flyger ut och in i holken. Ja. De känner lukten och de ormen närmar sig och sen kan den ju så att säga följa doften och ta sig upp för den här trädstammen.
Precis.
Och det är, även om det vanligaste bytet är smågnagare, så tar den säkert fågelungar och ja, lite grodor och ödlor också. Och är man på Fårö så är det ett väldigt tunt marktäcke och det är inte så gott om smågnagare. Och sorkar tror jag inte finns alls.
Mm.
Så att det är nog bra att ha alternativa byten där.
Mm. Så, ja. Så på första frågan kan vi säga att den matar inte sina egna unga utan den ska ha det för eget bruk så att säga, den här huggormen.
Ja.
Och det viktigaste sinnet då, det är den här liksom doften. De smakar av luften kan man säga med det här tunga
precis.
Organet.
Ja. Ja. De har ju även hörsel, men hörsel är ju inte så välutvecklat som hos oss. De har ju inget ytteröra eller mellanöra utan bara ett inröra som står i kontakt med käkbenet. Så att de hör ju framförallt vibrationer då från marken.
Mm.
Så att hörseln är nog inte det viktigaste.
Nej, okej. Okay. Ja, men tusen tack Claes Andrén för den kunskapen om huggorm.
Mm.
Ha en fin lördag.
Tack ska du ha. Hej då.
Hej då, hej. Från huggormar till fjärilar och från en ö till en annan. Jonathan Martinsson. Du finns på den södra delen av Öland vid en by som heter Jöslunda ute på det karga och stora allvaret där. Och det är ju dagfjärilar. Ni hade ju sån himla tur så ni såg den här svartfläckiga blåvingen. Och vilken är det som står på tur härnäst nu då? Är det den här sand... Ja.
Ja, jag tänkte att vi håller oss kvar lite vid den svartfläckiga.
Ja,
faktiskt. Gör det. En lite tag till nu när den ändå finns här och vi fick se den. Och vi har ju gått runt, vi har ju lämnat den här som låg i nattvila och rört oss lite längs den här kalkstensmuren på det här platta landskapet som allvaret faktiskt är. Och Pav Jonsson och Erik Sederberg, än så länge har vi inte sett jättemycket som uppe och flyger.
Nej, men det är väl ganska väntat, både för att det är tidigt på morgonen och för att solen inte tittat fram. Det är ju... Man kan ju se en del insekter som vilar i blommorna att de har fortfarande liksom daggen kvar. Så det tar ju lite alla makrofotografers dröm. Insekterna sitter blickstilla och väntar på att solen ska torka upp dem. Så att det är förväntat.
Ja. Men du och jag, Pav, var ute här igår på... Ja, just här faktiskt. Och då fick vi se flera svartfläckiga blå vingar. Bland annat en hona som nektar sökte.
Ja, men det här är ju lite en lyxig miljö. Om man ska beskriva det så ser vi ändå det vi har letat efter, en svartfläckig blåvinge sitter där på en... Den har en liten trevlig nektarkälla just nu. Det är en praktbrunört som i sig är en ganska speciell växt eftersom den, jag tror i stort sett den finns på Öland och Gotland. Kanske finns den någonstans där i Västergötland på några... Ja, det är väl ungefär där den finns i Sverige.
Ja.
Så det är en sån här sydostlig eller sydlig art. Så väl kom hit under en liten varmare period men hänger kvar på Ölands allvar.
Ja.
Men den är ju läcker, kolla.
Ja, det är den största blåvingen som finns i Sverige.
Ja, den är ju faktiskt, ja, och då ska man säga att blåvingar är ju små fjärilar. Det är små dagfjärilar, men den här är ändå den klart största. Och tätt med svarta fläckar på vingundersidorna. Det är ju mest vingundersidorna man ser, men när solen tittar fram och den breder ut vingarna, då ser man också att ovansidan är alldeles skinande, djupt blå, men med också svarta fläckar på ovansidan. Det är väl därför den heter svartfläckig blåvinge.
Ja, ska vi se, är det den som kommer flyga, en till som kommer flygande här, eller?
Ja,
dansa bort.
Den hann jag inte med på, det kunde ha varit det.
Och nu öppnar den upp vingarna som man ser, nu flyger den här.
Ja, och den passerar några Ölandstokar, det hör vi till här på Öland också.
Ja, och sätter sig på en till sån här...
Praktbrunört, ja. Och så har vi mörk solvända framför. Så det är en rik miljö vi har här när det gäller växterna. Där kommer den till.
Ja, två stycken.
För det där är en hona, ser du det? Den är liksom inte riktigt lika mörkt, eller inte lika djupt blå. Och inte de här stora, tydliga svarta fläckarna. Så det där är en hona.
Ja.
Och uppenbarligen luktar den gott. För Hanna som sitter där borta, också den på en praktbrunört, verkar ju faktiskt lite intresserad där. Men kanske luktar hon lite för lite. Hon ser ut som hon har flugit ett tag, tycker jag. Ja, roligt.
Svartfläckig blåvinge alltså. En av de här arterna som är ganska knuten till några få värdväxter också.
Ja, den är ju väldigt rolig. Det här är ju bara, nu är det ju bara liksom snabba kolhydrater och nektar som gäller, men just här och nu. Men annars, när honan här är parad, så kommer hon ju leta frekvent efter, i den här miljön så blir det backtimjan. Så fort vi kommer ut, här är det lite högre vegetation, men tar vi oss bara förbi en liten ridå med enbuskar här, så blir det grusalvar och lite kargar. Och där växer det ganska gott om backtimjan. Och det är en av två växter i Sverige som brukar utgöra, ja, värdväxten när de lägger sina ägg. Så det är backtimjan eller på sina håll också kungsmynta.
Ja, det var från igår när vi såg både en hona och en hane och en svartfläckiga blåvinge som var ute och flög. Och vi såg även en hona som försökte i alla fall lägga ägg på just en backtimjan.
Ja, jag undrar om det var min ålderstyngda blick där som gjorde att jag inte lyckades se några ägg efteråt. Men den gjorde i alla fall ett tappert försök att sikta in bakkroppen mot den, liksom, mot den toppen på blomman. Och ja, fortfarande var det mest knoppar där av backtimjan.
Ja. Och vi står ju vid en backtimjan nu. Igår sa du att det är en klassisk allvarsdoft och liksom känna, för den doftar ju gott. Den blommar ju, lila blommor, och jag ska ta lite på den och lukta. Det luktar ju gott, aromatiskt. Men Erik Sederberg, det här är ju då värdväxten till svartfläckig blåvinge, här på allvaret framförallt. Och här lägger en ägg, men den är ännu mer specifik. Det är inte bara en växt den vill ha, det händer ju något annat i dens livscykel sen också.
Ja, och det är det som gör det här till en så häftig art, att svartfläckig blåvinge har ju inte bara en värdväxt utan faktiskt också en värdmyra. Och i Sverige är det fältrödmyra eller hedrödmyra. Och här är det hedrödmyra på allvaret. Och det betyder helt enkelt att strategin är att precis när den är nykläckt och lever första perioden, då äter larven av knoppen på backtimjan. Men sen ömsar den, larvhud blir lite större och så släpper den taget om växten och faller ner på marken. Och börja liksom utsöndra doftämnen som gör att myror uppfattar den som ett myrägg eller en myrlarv. Och då tar de helt sonika med sig fjärilslarven ner i sitt bo och lägger in den i äggkammaren. Och det är precis det här som larven vill. För då så slår den om i kost och blir köttätare. Så detta är en av väldigt få fjärilsarter som man faktiskt kan säga är ett rovdjur också. Och så kalasar den på myrägg och på myrlarven nere i boet. Förpuppas nere i den här larvkammaren nere i myrstacken. Och sen nästa år så kan den kläckas och så kryper den genom myrgångarna hela vägen upp. Och sen när den kommit upp på ett grässtrå och först då pumpa upp vingarna och kunna flyga iväg som en fjäril. Så en helt fantastisk livscykel.
Ja, det är nästan svindlande att tänka sig från äggen här på backtimjan och sen till en fullvuxen fjäril. Vi ska prata mer om det här med liksom ekologi och sätt att leva senare, men jag tänkte bara en kort fråga. Varför så invecklat? Hade det inte varit bättre att vara lite mer generalist?
Ja, alltså samtidigt är det så, hittar du din helt egna nisch som ingen annan art har hittat, då har du ju liksom fritt spelrum inom den nischen. Och det är ju också så att det är rätt så bekvämt att parasitera på andra arter på olika sätt. Och det är ju det fjärilen gör. Den låter ju myrorna göra jobbet med att samla ihop en massa näring. Och sen kan larven glufsa i sig det där. Och det är något man ser gång efter annan bland insekter. Det finns massvis av olika sätt att parasitera och ta från andra arter. Och det är ofta en ganska framgångsrik strategi faktiskt.
Mm. Ja, solen har börjat värma här nu på oss, så att jag tror att vi kan nog se några flygande fjärilar här. Kanske svartfläckig också.
Ja, vad spännande, Jonathan Mattinsson där med dina gäster Paul Jonsson och Erik Sederberg. Mm. Det finns småländska, skånska, norrbottniska, gotländska dialekter, bara för att nämna några. Men det finns också olika fågeldialekter. En fågelart som uppvisar många olika dialekter är rödvingetrasten. Men kan man höra skillnad på, sig en västmanländsk och en uppländsk rödvingetrastdialekt? Ja, det hävdar en av dagens gäster. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi få höra om rödvingetrasten och alla dess dialekter. Thomas Öberg har träffat den pensionerade rödvingetrastforskaren Hansi Gelter, som fastnade för rödvingarna när han kom till Uppsala för att plugga.
Jag är född i Surahammar och när jag flyttade till Uppsala och började läsa biologin, så märkte jag att de sjunger helt annorlunda i Uppsala än i mina hemtrakter. Där har de ju en fallande strof, lite vemodigt sådär. Och sen när jag kom till Uppsala så är det mera bara try, 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 så lite rylande som jag kallar det för.
En av rödvingetrastens alla dialekter, och hör mer om det här om 10 minuter eller så. Men sen har vi naturligtvis en direktsändande fältreporter som den här morgonen heter Jonathan Mattinsson och som finns på Stora Allvaret på Öland. Hallå Jonathan.
Hallå där Jocke.
Hej, har solen börjat lysa på dig?
Ja, den kommer och går. Men en hel del blå himmel och en hel del moln. Så att ibland är det soligt och ibland lite mindre soligt, men det är ganska behagligt ändå.
För det du kollar efter, det är lite väderberoende kan man väl säga. Gärna soligt och varmt.
Ja, dagfjärilarna som är liksom morgonens huvudfokus här på Stora Allvaret är ju värme- och solälskande arter. Så att, vi hoppas att det kommer värma upp här, så kanske vi får se några. Vi har inte fått se någon som är uppe och flyger ännu, men vi har fått se fjärilar ändå.
Jag tycker det går bra hittills. Vi får se vad den här timmen ger för någonting. Men du Jonathan, vi har fått in en film på något som du och dina gäster kanske skulle kunna svara på. Det är nämligen Stig Töjre i Pajala. Han skriver så här: hej, skickade film om en insekt, tror vi det är, men ser ut som en kolibri. Men det finns väl inte i Pajala. Vad är det för något? Undrar alltså Stig Töjre. Och så här beskriver Stig och hans fru Gördis den stora insekten som ser ut som en fjäril i filmen. Den flyger hit och dit över en gul daglilja och så plötsligt så dunsar den rakt in i kameran. Vi kan lyssna på hur det låter.
Nu kommer
den.
Den kan backa också.
Nu kommer den igen. Den kommer.
Men är snabb.
Nej.
Nu kommer den bak.
Alltså den är verkligen på linjen.
Kan den flyga bakåt? Nu startar den.
Ja, där flyger den bakåt och sticker iväg från Stigs och Gördis trädgård. Ja, vad är detta Jonathan? Du har ju låtit dina gäster kolla på filmen också. Är det en kolibri eller vad är det för någonting?
Ja, jag ställer frågan till Pav Jonsson, biolog. Du har sett den här filmen också. Vad är det? Är det en kolibri som ut och flyger?
Ja, men det är ju roligt. Det finns ju, det är inte det. Det är en svärmare. Och vi har inte så många svärmararter i Sverige. Så det gör ju att då har vi inte så många att leta ibland. Men det roliga med dem är att de flesta är ju nattaktiva. Och då ser vi ju inte att de flyger runt som kolibrier. Och ganska stora, feta fjärilar är det också. Men här är det en skymningssvärmare som har tyckte att dagen var alldeles utmärkt. Det finns inte så mycket att välja på norröver. Så att den är ute och far där. Men sen gäller det att ta reda på vilken då. Skymningsvärmare, för att den är liksom ganska ljust brun och har ljusare band på både fram- och bakvingen. Men jag och Erik, vi tittade nog, och det var faktiskt Erik som lyckades få en så här stills där man såg, anade bakvingen tillräckligt bra för att kunna helt avskriva den sydliga släktingen vitsprötad skymningsvärmare, som var en teoretisk möjlighet, även om sannolikheten var så här faderskapstest låg, liksom det vi pratade om, en bråkdel av en promille sannolikt för att det skulle vara det. Men det vingen såg helt rätt ut för brunsprötad skymningssvärmare, som inte är en ovanlig fjäril i Sverige, men som namnet antyder, det är skymningen och den tidiga kvällen oftast som gäller för den arten.
Och Erik Sederberg, du är också övertygad?
Ja. Det får man säga. Det gick att få att pausa videon och få en bild av den där.
Ja.
Man kan säga att det är så små detaljer. Hade det varit en vitsprötad skymningsvärmare, då hade den ena sidan av antennen varit helt ljus. Det gick ju inte alls att se på det här avståndet. Men det är också en liten detalj i bakvingen, att hade det varit, eller den brunsprötade har liksom en lite tvåfärg, kan man säga. Ljus och sen lite starkare rosa.
Ja.
Medan den är mer jämn, blek rosa på den där sällsynta arten.
Ja. Och någon svärmare har vi inte sett här på Stora Alvaret. Vi är ganska nära en by som heter Gösslunda. Och det här kan ju liksom vid en första anblick te sig som ett landskap som är ganska monotont. Man blickar ut och det är liksom platt. Enbuskar sticker upp. Var det en sånglärka som landade i en buske där?
Man får säga förmodligen, eftersom det är Alvarets vanligaste fågel och till och med Ölands vanligaste fågel, ja, tror vi.
Men tittar man ner på marken så är det ju liksom miljöerna, mikroklimaten avläser varandra. Nu har vi lämnat lite liksom mer bevuxen mark till lite mer gruslik. Är det här som kallas grusalvar, Paul?
Ja, det här är övergång till grusalvar. Det är fortfarande liksom så här, så att det nu får lite slånbuskar och enbuskar fortfarande fäste, men vi är på väg ut mot grusalvar. Precis. Så vi ser masklavar, vi ser en väldigt speciell växt som heter bergskrabba.
Ja, det måste vi gå ner och kolla på. För den är ju en riktig... Alltså man ser den nästan, men den egentligen hör väl inte hemma?
Ja, den hör absolut hemma här, men den har ju mycket märklig utbredning. Den kom ju hit för rätt så länge sedan, när det var under en kortare period ett lite varmare klimat. Så idag hittar vi bergskrabba på Ölands och Gotlands alvarmarker. Mm. Sen måste du åka ner till Nis, Camargue, Barcelona, Pyrenéerna, Tropp. Nej, jag skojar bara. Nej, men alltså, du ska ner till Sydvästeuropas bergstrakter. Riktigt, riktigt torra, soliga sommarmiljö. Och så finns den då i de här torrsommarpräglade alvarmarken också.
Ja. Och nu har den blommat över, alltså ja, vistat ner blommorna, men den blommar i ljusblått.
Ja, den är ganska lik så här monk eller blåmunkar. Så, eller lite så här väddliknande, ljusblå. Oerhört vackert i början på juni. Då har vi ju Ölands landskapsblomma, Ölandssolvändan är gult, och mellan tuvorna av Ölandssolvändan så står de här då.
Ja.
Och i ljusblått, så det blir nästan svenska flaggans färger.
I en miljö som annars är ganska brun och grå.
Ja.
Och det tar oss till den här nästa dagfjärilen som vi har ju spanat in här, som hör till de här markerna verkligen. Vad är det vi... Ska vi gå bort och titta på den, ja. Erik Sederberg? Sandgräsfjärilen som sitter här faktiskt på en sten.
Ja, vi lyckades skrämma upp en sandgräsfjäril här, och den har faktiskt klamrat sig fast vid sidan på en sten för att kunna suga upp så mycket värme som möjligt från morgonsolen. Fjärilar behöver ju värma upp vingmusklerna till en viss temperatur innan de kan flyga. Så just nu är det allting handlar om för den här fjärilen. Och den är ju... Hade jag inte sett en flyga och landa på stenen så hade vi bara gått rakt förbi stenen. För det är liksom en lavbevuxen sten, och färgerna på den här fjärilens vingundersida går i exakt samma toner som laven och stenen. Så väldigt välkamouflerad och anpassad till miljön.
Mm. Men för när den flyger är det lite lättare att se den. Då är det mer en ljusbrun översida med lite mörkbruna ögonfläckar.
Ja, precis. Att det här ljusa finns på vingovansidan, och ser man den i fält och när den landar, så är det här en art som många andra gräsfjärilar, de solar liksom, de är sidosolare. De solar med vingundersidan vänd mot solen. Och det kan man även se hos citronfjärilen, tror jag många lyssnare har sett, att den gör likadant, den breder inte ut sina vingar. Och det som är kul med den här är att man ser, om man tittar noga när den landar, så ser man framvingen sticka upp bakom bakvingen med en ögonfläck. Och så dröjer det liksom en halv sekund och så tjup, drar den ner framvingen, så den här ögonfläcken i ett ljust fält inte syns längre. Så det är liksom ett sätt att precis när den landar blir den angripen. Då är den här ögonfläcken tänkt som ett sätt att dra bort uppmärksamhet från kroppen. Så att fåglar ska hugga längst ut i vingen i ögonfläcken och fjärilen kan fly. Men så fort den landat och sen den inte blir angripen, då åker den där ner och så förlitar den sig på kamouflaget istället, att nu är det ingen som hittar den.
Och vi pratar ju värdväxter den här morgonen. Vad har, namnet säger ju vad sandgräsfjärilen har för värdväxt.
Ja, det är olika gräsarter eller halvgräs som är gräsfjärilarnas värdväxter. Och för den här är det då fårsvingel, borsttåtel och andra gräs man hittar här ute. Så lägger den sina ägg. Och just nu så är det ju inte så mycket att äta. Det är väldigt torrt. Så larven tillväxer både på höst och på vår. När det är lite friskare och finns grön bladmassa att tugga i sig.
Mm. Och nu sitter sandgräsfjärilen och värmer upp sig på den här stenen och försvinner nästan in bland lavarna och det gråa på stenen. Ja, en av allvarets dagfjärilar.
Ja, jag står och tittar på, du har ju lagt upp lite bilder, eller vi har lagt upp lite bilder på Naturmans hemsida, bland annat då den här sandgräsfjärilen. Alltså det, ja, man får verkligen spetsa sina ögon för att se den där fjärilen. Den är otroligt välkamouflerad. Jonathan Mattinsson alltså tillsammans med Pav Jonsson och fjärilsexpert Erik Sederberg på Stora Allvaret på Öland. Vi hör dem om en stund igen. Men nu ska det handla om den här fågeln. Rödvingetrasten, kanske inte lika känd sång som släktingen koltrast, men nog så vacker. Och varierande, rödvingetrasten har nämligen många olika dialekter. Men kan man höra skillnad på dem och varför har de det? Det är något som Thomas Öberg frågar sig i dagens naturreportage.
Ja, så sitter den där en rödvingetrast och sjunger energiskt, frenetiskt. Sjunger och sjunger och sjunger. Med sin snabbt fallande tonskala. Och sen kommer det ett litet björktrast, krax efteråt. Och så sitter en annan. Han och sjunger en bit bort och svarar. Det lustiga är att de sjunger precis likadant. Ju, 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 ju. Och sen kommer kraxet. Ju, 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 ju. Men ibland sjunger rödvingetrasten. Ju, 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 ju. Och ibland sjunger den. Ju, 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 ju. Och ibland sjunger den. Ju, 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 ju. Alltså de har dialekter. Varför har de dialekter? Jag ska fara till en som har forskat på rödvingetrastens sång. Och det är Hansi Gelter i Piteå. Hallå, hallå i stugan. Oj, oj, oj. Hej Hansi.
Hej. Välkommen till min studio.
Du är samlare.
Ja.
Det är skåp med stenar och kranier och horn och spillning och kameror och allting.
Jag har rest mycket i världen så jag samlar på mig lite. Så jag är samlare som biolog så att jag har lite roliga grejer här. När jag började en gång i tiden forska på just rövingen.
Ja.
Men gav upp då för att på den tiden var allting analogt. Det tog för lång tid att göra såna här ljudspektrogram, sonogram.
Som du nu gör?
Som jag nu har börjat som pensionär att göra om. Så jag har kvar alla inspelningar från 90-talet, 80-talet. Så att nu sitter jag och systematiserar det här och gör om det.
Rövingetrasten. Mm. Det är ju en fågel som gemene man och inte känner till. Koltrast vet alla hur det ser ut. Kanske snöskata, björktrast. Ja. Men rövinge, vad är det för fågel? Du hade någon bild här.
Jo, det är ju vår minsta trast. Och den är ju väldigt vacker. Den har ju rött under vings här. Det är därför den heter rövingetrasten. Taltrasten är ju gul under och björktrasten är ju vit under. Det är sådana artsignaler när de flyger i flockar.
En vacker fågel som sjunger vackert också.
Ja.
Men det är just poängen.
Det är det som jag föll för. Jo, jag är ju född i Surahammar och jag flyttade till Uppsala och började läsa biologin, så märkte jag att de sjunger helt annorlunda i Uppsala än i mina hemtrakter.
Surahammar i Västmanland.
Jo,
alltså.
Där har de en fallande strof, lite vemodigt sådär. Uh-huh. Och sen när jag kom till Uppsala så är det mer bara try, 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 så lite rylande som jag kallar det för.
Du, jag spelade ju upp min rövingetrast hemma för dig här, så att du fick lyssna på den. En ganska klassisk, va?
Jo.
Ja, så, ganska snabb. Och sen kommer det där kraxet.
Det är så den oftast beskrivs, om man hör då till exempel på färdiginspelade på skivor, band och sådana här saker, även så är det alltid fallande strof liksom, det är den klassiska. Ja. Men om du tittar här så ser du att den kan variera, den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av, det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
Och ibland är den ju jättelurig. Ja. Jag är inte alltid säker. Är den rövingetrast det där? Den kan låta nästan hur som helst.
Precis. Jag har tagit den för en rosenfink och jag vet andra garvade ornitologer som tror att det var en rosenfink. Som...
Ja. Den sjunger vackert med de flöjttoner i bästa fall. Och sen så förstör den alltihopa genom att slänga på ett björktrastchatter efteråt. Antiklimax.
Antiklimax, men för fågeln är det liksom... jag brukar säga den här dialektdelen, den första delen, är då en långdistanssignal som den talar om då att här sitter jag och sjunger till andra honor, eller håller borta från mitt revir, här sitter jag med mitt revir. Men sen har den här chattrande delen.
Jaha.
Om det kommer då en hanne som vill börja bråka om reviret, då sätter den igång och chattrar hur länge som helst väldigt intensivt. Och då glömmer den oftast bort den första delen.
Jaha, ja.
Alltså bara chattrar. Däremot kommer en hona, en potentiell partner, ja, då chattrar han också med lite mjukare, så lockande chatter. Jag kan alltså höra om en hanne som sitter i sitt revir, om han är arg på en annan rövingehanne eller om han försöker smickra en hona som är på gång.
Ja,
och då och när en hona, så använder han mer den första delen och sen det här mjuka chattret. Däremot när en hanne, när det är revirstrid i sång, alltså någon slåss eller något, då glömmer den bort den första delen och då bara chattret. Och då kan chattret 10 minuter i sträck.
Just det. Det är liksom i närkampen där.
Ja, innan precis.
Den första flöjten, det är långdistansroboten där. Kan vi lyssna på några varianter här? Du har dem i din dator här.
Ja,
så vi ska kan vi höra en som... hur de kan låta.
Jo, vi kan börja lyssna på en röving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Jag kallar den för rätti, säger den. Där har man det chatter, ganska kort nu chatter efter. Så. Han sitter med lockar här.
Den hoppar lite upp och ner.
Ja, precis. Så kan vi lyssna på en... också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt.
Ja.
Här hör ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge.
Yes.
Det är mer som är hemma från Surahammar, som den här. Det är mer en klassisk fallande
den
dialekt.
Den var lik min brände rövingetrast. Ja. En gång till.
Här kommer en annan, samma område, lite snabbare. Den har lite mer bråttom den här.
Vilken speed.
Ja.
En gång till.
Och sen åker man upp till Abisko fjällen. Har jag haft ett undersökningsområde och spelat in också. Oj, det är en ripa bakgrund också. Ja. Det är också den accelererande. Sen har jag varit nere på Öland och spelat in. Där kom den. Mer klar stämma.
Ja. låter.
Det finns ju en teori som säger att fåglar som sjunger upp en landskap har oftast mer visslande, klara toner för att de går igenom bättre när det blåser. Ja. Däremot de fåglar som sjunger inne i tätskog och mycket lövverk eller sånt, de har mera, ska säga, vibrerande läten. Jaha. Mer rylande eller mer vibrato i det, men det stämmer ju inte helt för alla arter, men i stora drag kan man säga det. Så att, men jag har ju ganska många rylande även uppe i Abisko, och vi har ju visslande här nere i Piteå också.
Rylande, då är det lite mer R i
tonen. Ja, precis.
Men vad är poängen med att rövingetrasten har så många olika dialekter? Hannar med samma dialekt återvänder ofta till sitt område där de växte upp, berättar Hans Gelter. Men honorna söker sig gärna något utanför sitt hemområde och minskar då risken för inavel. Men de söker sig inte allt för långt bort till helt andra dialektvarianter. Då kan de missa den lokala anpassningen till miljön. Så dialekten är ett hjälpmedel att hitta en lämplig hanne för honan. Och den lärs förmodligen in när ungen har ett litet inlärningsfönster som liten, kanske rent av i ägget redan. Nästa sommar när en hanne ska börja sjunga så finslipar den de inlärda kunskaperna. Det är inte så att en vuxen hanne kan lära sig en helt ny dialekt om det råkar hamna i ett nytt dialektområde. Det måste ske riktigt på ungstadiet. Hanse, varför är det så spännande att lyssna till hundratals rövingetrastar?
Men det är kul med läten just, och just när man känner igen då rövingen och kan tala om att ja, men det här är en ensam hanne nu, det här är en ensam hanne som inte blev utparad, han sitter där här ganska vemodig lockar, eller här är en förbannad hanne som är arg på sin granne, eller här är en som försöker skärma en hona. Det kan man höra på hur de framför sin sång. När de precis anländer och ska hålla revir, där kan de ju sitta och sjunga 10-20 minuter. Ja. Men sen måste de återvända och dra iväg och hitta lite mat. Och det är där honan kan avgöra om det är ett bra revir. För ju längre tid hannen kan sitta och sjunga, och ju kortare avbrott han gör för att leta mat, desto bättre revir är vad gäller föda tillgången i det reviret.
Ja, så packar jag ihop och får hem till Brändön. Och tänker på att Hans Gelter, han säger att han kan absolut skilja på Uppsala rövingetrastarna och Piteå rövingetrastarna. Och jag tror faktiskt att jag känner igen min egen Brändö rövingetrast. Där sitter jag och sjunger med Brändömål. Lyssna bara.
Thomas Öberg med sin Brändö rödvingetrast där, och innan dess hörde vi biologen Hans Gelter. Vi fick ett brev till naturmorgon@sverigesradio.se från Jenny Östling i Strängnäs som börjar så här. Hej, jag hamnade i helgen mitt i ett svärmeri av pingborrar. Väldigt fascinerande. Det verkade som de drogs i doften från ett linträd som blommade. De flög emot allt och alla. Ja, där blir man ju nyfiken på. God morgon, Jenny.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Ja, men berätta, vad var det du var med om förra helgen egentligen?
Ja, vi hade tittat på Kanada, Marocko, och sen så tänkte vi att vi skulle sitta på balkongen i skymningen och bara ta det lite lugnt. Mm. Och sen så från ingenstans så dök de upp, först några stycken och sen blev de bara fler och fler. Och vi tänkte, herregud, vad är det här för någonting? De var ganska stora ändå, så att de flög mot fönsterrutan och de flög och landade på oss. Och, ja, de var överallt.
Ja, okej. Okay. Ja, men pingborrar, alltså, visste du direkt vad det var för slags skalbagge det handlade om? Eller, ja, berätta.
Ja, min kompis Kajsa som bor där vi var, hon har varit med om samma sak för ungefär 10 år sedan. Aha. Så hon hade det lite på känn, men när de landade så passade vi på då och googlade lite på själva bilden på den. Och då fick vi fram att det var en pingborre.
Ja, berätta, hur ser den ut?
Ja, den verkar nästan lite guldig. Liksom, och ganska stor. Den påminner nästan, tycker jag, som en lite som en tordivel på något sätt.
Mm.
Eller som en guldbagge, sådär. Mm. Ganska stor, skulle jag säga.
Mm. Och det där har fått dig att fundera kring de här skalbaggarna och deras svärmeri.
Ja, absolut. Det är jättespännande. Men som sagt, jag hade aldrig hört alla som pingborre innan. Så.
Nej, nej. Vad är det du funderar på?
Ja, alltså, vad hände där vid svärmeriet? Vi såg ju också att det såg ut som några parade sig också på flera ställen. Och det verkade nästan som efter liksom, akten att hanen blev nästan som lite förlamad eller berusad på något sätt.
Mm.
Och bara liksom ramlade av på något vis. Mm. Så undrar lite vad händer efter? Vad händer efter svärmeriet?
Precis, det kan man undra. Det måste varit häftigt att vara med om. Och vi säger då god morgon till Moa Pettersson.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon, insektsexpert. Ja, Moa, vad handlar allt det här om? Pingborre, till en början då, alltså, vad är det för slags skalbagge, pingborren?
Ja, jag tyckte det var bra att med liknelsen till tordiven och till guldbaggen, för de tillhör samma familj, så det är bladhorningar, vilket betyder att de har som en liten klubba på antennen som de kan fälla ut, så det ser nästan ut som lösögonfransar.
Okej. Okay. Ja.
Och så är den ju så här vackert gyllene brun och hårig, inte så tät hår, men gles men hår över hela kroppen. Och det är kanske släktingen ollonborre som är mer bekant för allmänheten.
Ja, just det. Okej. Och de svärmar alltså så här års?
Ja, det är lite roligt. Ollonborren då, släktingen där, den heter ju oftast Maikäfe på tyska, medan den här pingborren heter Junikäfe. Och det vetenskapliga namnet solsticialis betyder ju sommarsolståndet, så det är helt enkelt att den kommer efter ollonborren. Så under juni-juli så svärmar den i skymningen.
Ja, okej. Okay. Och vad händer då?
Ja, men då flyger de upp och vill ha ett träd eller en buske som de svärmar runt. Och spekulerade man här kring att linden blommade och att det liksom doftade väldigt gott, och det var det som drog den. Men det är det inte, utan den kan gå på flera olika lövträd. Jag såg det på Rönn här i Halmstad bara häromdagen.
Mm-hmm.
Så det är ju att de vill ha en trädtopp, för dels är det en bra mötesplats när man ska svärma, och sen så lever de vuxna skalbaggarna även av att äta blad.
Okej. Okay. Mm. Och det här svärmeriet, vad händer där?
Ja, då är det ju att poängen med att svärma är att många ska kunna träffas. Det ska vara en sån riktigt bra mingelträff där man har chans för en potentiell partner och kunna se vem som svärmar högst och bäst runt den här busken. Och då tar ju parningen vid. Och där ser man ju att de parar sig, och hanen som då blev ganska spagat därefter. De är ju inte så långlivade i sitt adulta stadie, utan det är ju, de har en flerårig livscykel då som larv, men just som vuxen är de inte så långlivade. Så hanen, han har gjort sitt där efter parningen, och honan kommer då gräva ner sig i marken och lägga ägg och dör kort därefter.
Men hanen, han dör direkt efter parningen där, eller?
Några kan ju leva lite grann till och andra blir direkt kaputt. Det beror lite grann på hur länge de har levat sen de kläckte ju puppan till parningen tar vid.
Mm, mm. Så det är en sommarsäsong som de är liksom i det här vuxenstadiet, i skalbaggsstadiet så att säga?
Ja, en hel sommarsäsong är ju att ta i några få veckor. Sommaren är kort för de här.
Sommaren är kort och intensivt. Och det där fick du uppleva igen, den här liksom crescendot kan man väl säga då?
Ja, absolut. Och det var väldigt fascinerande. Jag fick också en i håret, och den var väldigt, som du säger, den var lite hårig. Den var väldigt svår att få loss liksom.
Okej, okay. Hade inte du någon liknande upplevelse, Moa?
Jo, jag var på Öland för några år sedan på botanikdagarna och vi bodde på en camping där man behövde förflytta sig mellan olika små hus. Och varje gång man gick utanför dörren så fick man liksom dra upp sin sån här luvtröja och dra åt den så att man bara hade lite kikhål att titta på, för annars liksom störtade de in. Och ja, de har ju ganska liksom taggiga ben som gärna fastnar om man har lite längre hår.
Okej, pingborgar. Kan man se dem i hela landet?
Ja, de är ju vanliga i Götaland och upp i Svealand, och sen går de längs kusten upp till Västerbotten ungefär.
Mm, okej. Okay. Ja, vad säger du Jenny? Har du någon mer fråga till Moa?
Nej, jag är jättenöjd. Det var väldigt intressant att få höra. Det är en nyupptäckt skalbagge och väldigt fascinerad.
Ja, verkligen. Jag har heller inte hört om den pingborgen. Varför heter den pingborgen, Moa? Vet du det?
Ja, jag försökte rota lite grann i det, och första gången det nämns är faktiskt av Linné redan på 1700-talet, och han hävdade då att det skulle vara ett skånskt namn och att ping då skulle kunna vara dialektalt för pinne eller liknande. Mm. Men den har ett alternativt svenskt namn som används, som är pingstborre också, så undrar om det inte kan vara så att det har blivit lite förkortat där, även om den nu flyger efter pingst.
Okej, ja, pingborre är roligare. Vi håller oss till det tycker jag.
Ja.
Tusen tack Moa Pettersson som berättade om pingborgen, och Jenny Östling som alltså observerade det här svärmeriet. Ha en fin lördag.
Tack så mycket.
Hej då, hej. Ja, vad spännande, pingborre. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi strax ska tillbaka till Öland där morgonens fältreporter finns. Men innan dess så ska vi ut en sväng på Östersjön, för ute vid det så kallade Gotlandsdjupet finns just nu ett forskningsfartyg som undersöker de syrefattiga djupen. För även om de syrefattiga bottnarna ofta kallas för döda, så finns det ändå liv. Laura Bristow är docent i marina vetenskap vid Göteborgs universitet, och hon är ombord på fartyget.
There are thousands and millions out there, and so all conducting different processes.
Det finns miljarder mikroorganismer där ute, och de alla utför olika processer, berättar Laura Bristow.
So yeah, right now we are aboard the research vessel Skagerrak.
Under 3 veckor befinner sig hon och hennes kollegor på fartyget Skagerrak, där de samlar in prover från Östersjöns djup. Östersjön, som är ett innanhav, är hårt drabbat av övergödning. När för mycket näringsämnen, främst kväve och fosfor från bland annat jordbruket, läcker ut i havet, växer algerna till. För många märks det som kraftiga algblomningar, men under ytan breder också syrebristen ut sig. När algerna bryts ner förbrukas nämligen stora mängder syre. Nästan 35% av Östersjöns bottnar har syrefattiga förhållanden, och en del av dem är helt syrefria. Där har de flesta djur svårt att överleva, därför kallas bottnarna för döda. Men trots namnet finns liv i form av mikroorganismer som driver viktiga processer i havet.
And what we really want to understand is who these microbes are and what are they doing and how the activity changes as those oxygen conditions change.
Forskarna vill förstå vad det är för mikrober, vad de gör där och hur syrebristen påverkar dem. Vissa spelar en avgörande roll för hur kväve och kol omsätts i havet. När syrehalten sjunker förändras deras aktivitet, vilket kan påverka produktionen av både lustgas och koldioxid. 2 växthusgaser som påverkar klimatet. Med sig har forskarna ett slags undervattenslaboratorium som sänks ner till 100 meters djup, där det automatiskt samlar in prover under 30 timmar. Det gör att de kan analysera de processer som faktiskt pågår i vattnet och på botten i mikroorganismernas naturliga miljö.
And really this allows us to measure these microbial processes that we're interested in under the conditions where the microbes actually live.
Expeditionen är en del av ett större projekt som går ut på att skapa den första globala modellen av mikrobiella ekosystem i syrefattiga marina miljöer. Förra året genomfördes mätningar i Bengaliska viken och året innan det i östra tropiska Stilla havet utanför norra Chile. stora hav som är väldigt annorlunda jämfört med Östersjön.
And these systems are much larger and they're physically very different from the Baltic because here the Baltic's relatively shallow.
Vid Gotlandsdjupet är vattnet omkring 250 meter djupt, betydligt grundare än de flera kilometer djupa hav som forskarna tidigare undersökt. Det gör att sedimenten på havsbotten får större påverkan på vattenmassorna än i ett stort hav. Här spelar mikroorganismerna en avgörande roll.
They are most definitely very valuable. Why they are invisible to the naked eye. They really are the powerhouses of our oceans.
De är utan tvekan mycket värdefulla. Trots att de är osynliga för blotta ögat fungerar de som havens egna kraftverk. Det blåsiga vädret har stundtals försvårat arbetet. Men Laura Bristow är nöjd med resultaten som expeditionen hittills har gett.
It's kind of this incredible mixture of relief and excitement.
Laura Bristow, docent i marina vetenskapen vid Göteborgs universitet, och reporter här var Thelma Åberg. Inte så långt ifrån Gotlandsdjupet i Östersjön finns du, morgonens fältreporter Jonathan Mattinsson, tillsammans med dina gäster Pav Jonsson och Erik Sederberg ner på Öland. Och det är dagfjärilar och deras värdväxter som är temat, eller hur Jonathan?
Det stämmer bra, och jag har två entusiastiska fjärilsexperter här som har börjat glädjas över att det faktiskt har börjat flyga lite fjärilar. Alltså solen har ju kommit fram nu och värmer. Färgerna har liksom intensifierats, tycker jag. Solvändorna har öppnat upp sig och lyser gult. Och vi står vid en annan allvarsväxt här som också är knuten till en av de här arterna vi ville se på Pav Jonsson. En röd blommande växt här,
ja,
rödgul.
Och det är ju lite speciellt, vi tittade på just den här. Det är alltså en klöverväxt som har små huvuden med ganska ordentligt ludna foderblad, och så sticker ut en liten så här ärtblomma där som är antingen gul, i det här fallet är den tvåfärgad, röd och gul. Och det, så ser getväppningen ut på Öland och Gotland inte minst.
Ja, och intill den har vi ju faktiskt myror som kryper, som vi vet. Den svartfläckiga blåvingen är ju knuten till myror också.
Ja.
Men det är en annan blåvinge som har getväpplingen som värdväxt.
Ja, ska man vara helt ärlig, eller hur Erik, så är det inte bara en. Men det vi tänker på, det är ju den som har också namnet väpplingblåvinge. Jag ska också säga att den här getväpplingen som vi har här på Alvarmarken, den tillhör en underart som ibland har fått ett eget namn och kallas för liten getväppling, men det är alltså getväppling, det är samma art, men den väldigt varierad i färgsättningen, och väpplingblåvingen har ju det här som sin absoluta favorit när det gäller värdväxtskapet, och det är den inte ensam om heller, eller hur Erik?
Nej, utan även mindre blåvinge, som är den minsta dagfjärilen vi har i Sverige, den lägger också ägg på getväppling främst, och sen kan den utnyttja kärringtand också som en sån populär värdväxt. Men det är väl de båda blåvingarna vi har på getväppling här.
Ängsblåvingen kan väl gå på den också, tror jag.
Ja, det kan.
Fastlandet tror jag att, fast den är också generiskt, klöverblåvingen går lite brett på olika ärtväxter. Men den är en jättepopulär värdväxt. Det finns även den är ju lite kul, en glasvingen, en dagaktiv nattfjäril som ser nästan ut som en steka, som heter vickerglasvingen, går ju på den här också. Men den lever mera inne i, inte på bladen, utan är det liksom
rotsystemet
och ved.
Ja. Ja. Och väpplingblåvingen har vi ju inte lyckats se. Ni har drivit runt här i den här väldigt bra miljön för den, ja. Men inte sett den ännu. Men däremot har vi, du lyckades hova in en annan blåvinge, Erik.
Ja, och jag var tyckte att det passade perfekt för i luften, och först när jag tittade genom hovtyget här så tyckte jag att det här är ju mindre blåvinge, men det är en annan väldigt liten art. Det är ljungblåvinge, och då finns det, man brukar tala om artpar när det är två arter som är väldigt svåra att skilja åt, och då har vi hedblåvinge och ljungblåvinge, men jag tror det är ljungblåvinge vi ser här ute, det får Pav rätta mig om jag har fel.
Nej. Här har vi en pärlemorfjäril som flaxar bort här över de låga enbuskarna.
Ängspärlemorfjäril.
Ja, förlåt.
Och nu ser man också hur den öppnar sina vingar i burken.
Just det.
Och just det här att den, när de ska värma sig, så ser man ofta att de slår inte ut vingarna fullt ut, utan de är ställda på trekvart. Och Det gör att solstrålarna kan reflekteras på vingarna ner mot den mörka kroppen, så de värmer upp sig ännu mer effektivt än om de hade haft vingarna rakt ut. Och den här ljungblåvingen kan då lägga ägg på ljung, som namnet antyder, men det är ju faktiskt ingen vanlig växt på Öland, även om den är vanlig på andra ställen.
Det finns ju lite ljung här ute, men den är ju totalt överskuggad av antalet backtimjantuvor vi hittar. Ja.
Och den här kan då lägga ägg på andra växter än ljung, och bland annat backtimjan, så troligt är ju att den utnyttjar backtimjan mycket här på allvaret just.
Mm. Och nu sitter den brer ut sina vingar, och den är ju alltså ganska mycket grå, brun, men de har den där blåa färgen som sprider ut sig från mellankroppen.
Ja, och det här är ju vad man brukar säga en avflugen individ. Det har slitits bort en hel del vingfjäll, så hade den här varit nykläckt så hade man ju hade varit mycket tydligare blått fält som sträcktes över större delen av fjärilsvingen helt enkelt.
Ja.
Så
ljungblåvinge, ska vi gå? Vi har ju sett en hel del flaxa nu senaste kvarten, så jag tänker vi kan väl gå bortåt här och se om det är någonting som faktiskt flyger här i solen som har börjat gassa. Här har vi en sandgräsfjäril.
Ja, precis. Och jag såg en kamgräsfjäril där borta, så det nu börjar liksom artdiversiteten börjar bli lite mer uppenbar nu när de liksom självmant är på vingarna.
Oj. Och här har vi Erik har hovat in.
Fick i hoven här en ängsperlemorfjäril, och nu sitter den så snyggt att man kan se varför heter de perlemorfjärilar. För de är ju alla orange och svarta på vingovansidan, men det är undersidan som oftast är det intressanta att titta på när man ska artbestämma dagfjärilar. Och de vita fläckarna här i det olivgröna på bakvingens undersida, de glänser i perlemorskimmer när ljuset träffar dem, och det har vi på många av perlemorarterna, den här perlemorglansen på fläckar på vingundersidan just.
Ja, den är ju riktigt tjusig nu när den breder ut sina vingar.
Ja, det är fantastiskt vacker fjäril. Alla perlemorfjärilar i stort är väldigt vackra. Och just vingundersidan, ta och kika på det också.
Jag vill bara säga en sak. Om ni tittar i den riktningen, ser du att det sitter något ljust på strået där?
Ja.
Det är vicker. Blåvinge.
Väppling.
Väppling, förlåt. Väppling,
är det
väppling,
blåvinge?
Ja, det ser ut så.
Ja, det är det. Jag har kollat i kikan.
Då får vi närma oss här och ta den innan vi programmet är slut. Så har vi faktiskt lyckats. Oj, nu flög den. Nu dansar den bort här över och sätter sig på en solvända, va?
Ska jag försöka ta den?
Ja, gör det. Får försöka ta den, och vi får njuta av den här sista självande sekunderna. Ja. En väpplingblåvinge i hoven.
Den är liksom ganska, nu ser vi ju vingundersidan här, den är liksom någon slags lite varmt beigebrun och väldigt mycket vitt bak till.
Ja. Häftigt. Vi lyckades. Ja. Alla tre.
Vilken bild man får i huvudet här. Er tre som springer över stora allvaret med hovar och grejer och kikar och letar efter getväpplingblåvingen här. Eller väpplingblåvingen. Underbart, Jonathan Mattisson. Ja. Du skulle kunna sända i 2 timmar till därifrån med dina gäster. Paav Jonsson och Erik Cederberg. Exakt. Tack för den här fina morgonen. Ha en fin lördag.
Detsamma.
Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Mats Ottosson, som har ett finger i luften.
Jag har tänkt en del på vindar på sistone. Särskilt på motvindar och medvindar. Det är en ganska konstig sorts vindar egentligen. Till skillnad från stormar och brisar, sydvästvindar och nordanvindar, så finns de ju strängt taget inte. Inte som självständiga fenomen i alla fall. Meteorologerna på SMHI säger aldrig, idag kommer det att blåsa medvind. Medvindar och motvindar existerar inte förrän man själv börjar röra på sig. Då finns de. Fast olika mycket. Och det är det här som jag har gått och grunnat på. Det tycks finnas mer motvind än medvind. Det här är ett fenomen som man märker av i alla möjliga sammanhang, under cykelturer till exempel. Men för mig var det ett antal skidrundor i ett spårsystem i Härjedalen i vintras som först väckte tanken. Man färdas ju i sådana sammanhang vanligtvis till en början i en riktning och sen i motsatt riktning tillbaka till utgångspunkten. Om man inleder med att färdas med vinden så skänker man den nog inte mycket av en tanke alls. Det är som att den inte finns. Inte förrän man vänder tillbaka och plötsligt blir medveten om kraftig motvind. Ja, konstigt. Det märktes minsann inte av någon vind på vägen hit. Man blir lite bitter. Om man istället börjar sin runda med att färdas mot vinden så stretar man på i det mycket påtagliga motståndet och tänker: snart vänder jag och får medvind, då får jag min belöning. Men inte. När man vänder, ingenting. Det är i alla fall så det känns. Som om vinden slocknar när det väl är dags att ha den på sin sida. Det här är förstås en illusion som skapas av att man själv färdas i vindens riktning. Kanske rent av i precis samma hastighet. Så länge man rör på sig åt samma håll som vinden befinner man sig då i praktiken i stiltje. Samma förklaring, ens egen framåtrörelse, ligger bakom att blåsten liksom fördubblas när man färdas i motvind. De där vintriga erfarenheterna dök upp i mitt minne igen på Öland härom veckan när jag cyklade på landsbygden med några vänner. I västlig riktning, en jäkla motvind faktiskt. Åt andra hållet, ingen märkbar vind alls. Det här är banala iakttagelser, men jag tror att det kan finnas en poäng i att skänka detta lite uppmärksamhet ändå. Om man lär sig känna igen hur medvinden känns när den inte känns, så kan man börja njuta av den där känslan av lätthet. Stavtagen kräver så lite kraft då. Cykeln rullar nästan av sig själv. Allt flyter. Det är som att ha en hjälpande hand i ryggen som egentligen inte märks, men som finns där. Och jag tror att det här kan ha en viss bäring på livet i stort. Vi har ju alla perioder av medvind och perioder av motvind i tillvaron. Motvinden, den behöver vi inte anstränga oss för att lägga märke till. Den grinar oss i ansiktet. Varje steg känns tungt då. Ingenting är riktigt roligt. Det är som att leva med handbromsen åtdragen. Men medvinden, den riskerar man att missa. Om man inte är uppmärksam på den där känslan av att befinna sig i ett slags stillhet där allting går lätt. Allt går av sig självt. Ingenting är tungt, ingenting är svårt. Man har den där känslan av en hjälpande hand i ryggen. Det är då man ska påminna sig: jag har medvind.
Mats Ottosson i veckans kråkvinkel. Vill du vinna fina priser? Här kommer en ny naturfråga. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fortplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359-30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar då på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fotplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Rätt svar på förra veckans fråga var vildmorot och de som vann priser heter Tobias Okamoto Alm i Bromma, Lars Alin i Förslöv och Nina Clausen i Arvika. Grattis alla tre! I Naturmorgon idag har vi pratat mycket om dagfjärilar och deras värdväxter, men också om huggormar.
Det var ju en dag här i slutet av juni då, som jag gick förbi en av våra holkar då, Och då får jag säga att det ligger en orm uppe på taket på holken. Så den sträcker ju på sig lite och sådär. Ja, det är väldigt tjusig då.
Mm. Missar du det eller något annat ur programmet så kan du lyssna i appen Sveriges Radio. Nästa vecka här i Naturmorgon så sänder vi från Vinön i Hjälmaren. En sjö som trots att den är landets fjärde största ändå är märkligt anonym. Vi träffar fågelskådare, yrkesfiskare och andra som visar upp några av de pärlor som döljer sig bakom strandskokarnas täta draperier. Vi som har jobbat med programmet idag är Mats Ottosson och Lisa Henkov som producerat. Tekniker det var Emil Fransson, fältreporter var ju Jonathan Mattinsson och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka. Mm.